Hej på er. Vi fortsätter med del 2 med kommentarer till den här PowerPointen om intressenter. Och vi är nu på slide nummer 10 och tittar på olika exempel på intressenter som vi kan ha i ett projekt. Dels är det förstås som så att projektägaren är en ganska typisk intressent och naturligtvis en intressent som är i centrum av projektet, en primär intressent. Konkurrenter kan ju också vara intressenter. De har ju ett intresse kanske av att projektet inte ska gå så bra. Eller i en del fall så kan man också ha ett intresse faktiskt att projektet ska gå bra. Därför att man säger att kanske är som så att det blir en större uppmärksamhet runt området som alla kan så att säga, dra nytta av. Men de har ofta ett intresse i själva projektet på ett eller annat sätt. Så man får fundera över. Samarbetspartners är också naturliga intressenter som man behöver hålla en kontinuerlig kontakt med och se till att involvera så mycket som möjligt och ta vara kanske både på deras resurser men också deras kunskap och engagemang. Myndigheter tillhör de här grupperna av intressenter som man måste vara lite vaksam på. Inte så att man behöver vara rädd för dem, utan kanske i en del fall, men framförallt så handlar det om att det kan finnas både eventuella tillstånd man måste söka, men det kan också finnas möjligheter i form av resurser och liknande. En del myndigheter kan vara bra samarbetspartners också. Så det gäller att någonstans vara lite uppmärksam på dem. Vi har leverantörer av varor och tjänster på olika sätt som också på något vis har ett intresse i projektet. Kunder, beställare, uppdragsgivare, finansiärer är också andra som har någon form av utbytesrelation till projektet. När det exempelvis är en sån finansiär som säg Ungdomsstyrelsen så har de kanske inte så stor del i projektet. De bidrar ju ofta med ekonomiska resurser och de kan också bidra i någon utsträckning med kunskap och tips och kanske kontakter till och med. Men man har sällan någon mer utvecklad dialog med dem. Å andra sidan så kan det ibland vara att man har en uppdragsgivare som har på tydligare sätt signalerat att man sen kommer att dra nytta av projektet på något sätt. Och en sån uppdragsgivare behöver man kanske föra en dialog med. Det kanske handlar om hur den här tjänsten som man utvecklar eller den här verksamheten man utvecklar, hur den sen ska kunna föras vidare på längre sikt. Kunna leva kvar och inte bara bli en uppstart som sen tar slut när projektmedlen är slut. Leverantörer kommer en gång till här. Så kan det gå. Brukare. Ja, man kan ju tänka att brukare och kunder är samma sak, men det är ju inte självklart heller. Kund ser vi ju kanske lite grann som den som är kanske en slags slut. Den som är betalare kanske av det hela som är en slags, det kan vara beställare också. De här rollerna skiljer sig ut lite grann beroende på vad det är för typ av situation och om pengar är involverade, vad slags projekt det är överhuvudtaget. Men ibland så är det som så att de här brukarna, varken är de som har betalat för det eller som har beställt eller någonting i den stilen. Men det är kanske de som ska använda det sen. Och det är inte alls ovanligt när vi pratar om sociala innovationer eller socialt entreprenörskap. Att brukarna inte har någon tydlig, ska vi säga, ekonomisk relation till projektet. Om vi då hoppar vidare till slide nummer 11 så kan vi då fundera lite grann kring det här som man brukar kalla för brukarmedverkan. Brukarmedverkan, det handlar ju helt enkelt om att brukarna på något sätt ska kunna involveras i projektet. Och i många fall så kan det här vara en viktig framgångsfaktor. Varför det? Ja, givetvis så handlar det ju om att förankra det här projektet hos brukarna så att brukarna känner att det här projektet är deras på något vis. Men det handlar ju också givetvis om att försöka se till att den här tjänsten eller produkten eller vad det nu är som tas fram inom projektet ligger så nära brukarnas behov som möjligt. Att det här är någonting som verkligen svarar emot brukarnas behov och inte bara svarar mot exempelvis projektledarens föreställning om vad brukarna behöver. Och då behöver man ställa sig ett antal frågor här. Exempelvis hur man kan involvera dem. På vilket sätt rent praktiskt. Det är, alltså teoretiskt sett så kanske man skulle vilja involvera alla brukarna i projektet. Men om man nu tänker sig att brukarna är väldigt många och svåra att nå, så kan ju det vara opraktiskt. Var ska man få in dem? Ska man ha dem i någon slags råd? Ska man ha ett par brukare som sitter i en referensgrupp? Eller hur ska man göra egentligen? Ja, det beror givetvis helt och hållet på projektets karaktär. På vilka brukarna är. På vilka ni är som gör projektet också. Men det kan vara en väldigt viktig del i projektet att reflektera lite grann över hur man kan få in brukarna på bästa möjliga sätt. Ibland så kan det faktiskt vara som så också att det krävs resurser för detta. Brukarna är inte alltid sådana som kanske kan ta sig dit och sådär. Och resurserna, det kan ju handla både om pengar, men det kan också framförallt handla om tid. Det kan ju handla om att nå brukarna överhuvudtaget. Hur når man dem? Det är inte bara kanske att ge sig ut och ställa sig någonstans och säga hejsan brukare. Man måste fundera efter på vilket sätt man mest effektivt gör detta också. Vilka av brukarna är det jag når egentligen? Och en viktig del i detta förstås är att man som projektledare är öppen och lyssnande mot brukarna. När det gäller då att hantera sitt projekt, att hantera intressenter och brukare på ett bra sätt, så brukar man använda sig av olika typer av analyser. Som vi såg förut här på intressentanalysen exempelvis. Men jag ska också passa på att ta upp två andra analyser som är ganska tätt kopplade till det här med att göra intressentanalys. Och det är dels då en riskanalys och dels SWOT. Och man kan egentligen säga att SWOT är en form av riskanalys också. Om vi börjar då ta oss till slide nummer 13 här, så ska vi prata lite grann om riskanalyser. Måste man göra en riskanalys? Ja, det kanske man måste. Det är svårt att säga vad man måste göra i varje projekt, men det är sällan dumt att göra det. Den behöver heller inte vara väldigt omfattande. Hur omfattande riskanalysen ska vara, det beror lite grann på hur komplext projektet är och vilka risker man på förhand tror att man möter. Det är så också att vi har alltid olika typer av risker kopplade till projekten. Men de här riskerna är sällan bara risker. De här riskerna kan ju ofta innebära olika typer av möjligheter. Riskerna handlar ofta om att det sker någon typ av förändring som utmanar, så att säga, det kanske stabila läge som vi hade när vi startade upp och planerade vårt projekt. Den risken vi möter är att den här ordningen på något sätt förändras, vilket kanske gör att vi inte kan jobba som vi hade tänkt. Men i den här förändringen så brukar det oftast öppna sig nya möjligheter. Och det är det som är det viktiga. Det är omöjligt att eliminera alla risker. Det kommer alltid att finnas risker eftersom vi inte kan kontrollera vår omvärld. Och det här är fullt av människor som kommer att agera på sätt och med rationaliteter som vi inte kan greppa eller förstå. Så därför så handlar det snarare om att hantera risker än att eliminera dem. Att försöka fundera och reflektera över vilka risker vi kan möta och vilka risker vi inte kan möta. Och på slide nummer 14 så har vi då några frågor som man kan ställa sig för att hantera sina risker. Kan vi reducera eller eliminera de här hoten? Kan vi påverka konsekvenserna? Ska vi utarbeta alternativa planer? Vem har ansvaret för att åtgärder kommer att vidtas? När ska man göra dem? Hur ska vi informera om våra planer, etc. Det här är ett sätt att arbeta med. Använda sig av ett sånt här frågebatteri, kan man säga. Det allra viktigaste egentligen i det här sammanhanget, när man gör en sån här riskanalys, Det är att få en gemensam bild och förståelse för möjliga vägar. Och de här riskerna, de är ofta kopplade just till olika intressenter. Eller kan uppstå för att man inte tagit hänsyn till intressenter. Så att göra en riskanalys kan antingen vara någonting som man gör i ganska liten skala eller i ganska stor skala. Det viktiga är att man identifierar vad det är för risker som det kan finnas i projektet. Och skapar en gemensam bild inom projektet eller med kanske viktiga samarbetspartner etc. Det här är de riskerna som vi kan se runt omkring oss. Men också att man reflekterar lite grann över hur man kan arbeta för att försöka förhindra att de här riskerna, om de skulle utträda in, ska omkullkasta projektet. Finns det alternativa vägar vi behöver tänka över, etc. Så en riskanalys ska alltid leda fram till någon typ av handling. Om man bara gör en analys så är den helt betydelselös. Den måste leda framåt någonstans. Ett populärt sätt att jobba är med det som kallas för en SWOT-analys. SWOT, nu är vi alltså på sista sliden, nummer 16. En SWOT, det kommer från engelskan. Strength, weaknesses, opportunities och threats. Och det som är lite intressant med SWOT-analysen, det är att man tittar både på projektets inre aspekter och på dess yttre. Och det som man tittar på är projektets inre aspekter, det vill säga vad har vi i projektgruppen? Där tittar vi på styrkor och på svagheter. Vad har vi i projektgruppen för styrkor i förhållande till det projektet vi vill genomföra? Och då se, var har vi våra svagheter? Och sen tittar man också då på de yttre aspekterna. Vad ser vi för möjligheter som kan öppna sig i våran omgivning? Vad är det för möjligheter vi ser i vår omgivning? Det handlar alltså inte om oss själva, utan det handlar om vad som kan hända i omgivningen för oss, som kan vara gynnsamt för oss. Och där vi kan använda våra styrkor. Det är den här kopplingen. När vi ser till hoten, de yttre, så handlar det just om då alltså vilka risker ser vi i omgivningen som kanske på ett eller annat sätt är kopplade då till våra svagheter. Och med utgångspunkt ifrån den här analysen, som man ofta gör som en slags brainstorm inom projektgruppen eller kanske med samarbetspartners också, det är att man kommer fram till ett antal kritiska faktorer. Och kritiska i betydelsen att det här är nyckelfaktorer för framgång i projektet. Kopplade både till de styrkor vi har som skapar möjligheter att ta vara på möjligheterna i omgivningen. Men också kritiska punkter i form av kanske svagheter som eventuellt kan ställa till det om de här hoten skulle så att säga, inträffa. Så poängen är att efter att man har då fastställt de här kritiska nyckelfaktorerna för framgång i projektet, så har man då en grund för ett strategival. Hur ska vi nu arbeta? På vilket sätt ska vi kunna gå framåt för att dra nytta av våra styrkor och samtidigt förhindra att våra svagheter begränsar projektets möjlighet till framgång? Det är tanken. Okej, och därigenom så slutar vi med del 2 kopplat till intressenter.